Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Vi är sponsrade av Länsförsäkringar, Manne Forsberg, och alla hugade lyssnare där ute i stugorna.
Det stämmer. Jag har lovat mig själv och brutit på ett löftet många gånger att strunta i att falla till föga för så här helt meningslös konsumtion som mina barn ivrigt uppmuntrar mig till. Mm. Förr i tiden så var det liksom i butiken, det här som var framme vid kassalinjen, någon typ serietidning som var helt onödig och som de trodde att de var intresserade av men var för små för att bry sig om sen, eller någon liksom plastleksak, eller och nu är det kanske liksom Swish till någon mascara fast de har 30 stycken redan som ligger i drivor på badrumsgolvet. Och jag har räknat på det att om jag har bränt 1,000 kronor sedan barnet föddes på den här meningslösa konsumtionen i månaden, så hade jag kunnat spara ungefär 100,000 kronor var till Iris och Rut.
Ja, otroligt.
Alltså det hade ju varit sköna pengar för dem att ha.
Ja, det är mycket i livet som förändras oavsett vad man liksom säger till sig själv eller inte. Och då finns Länsförsäkringar där som trygghet. Jag vill tacka Länsförsäkringar för det här, eller vi vill göra det. Och så vill jag också säga att ni inte får glömma att Länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med både lån och sparande. Tack så mycket, Länsförsäkringar. Hallå, hallå. Varmt välkomna ska ni vara till Pappapodden, avsnitt Levi's
501.
Yep.
Va, otroligt vad vi misslyckades med att högtidlighålla jubileet förra veckan. Ingenstans stod det. Och på avsnittspuskan
jag skrev
som
det
upp så...
i den där, jag la ju upp den här filmen på den här tennispappan.
Ja, men skrev du någonting då om att nu är det speciellt, nu är det avsnitt 500?
Ja, jag skrev inom parentes. Avsnitt 500, utropstecken, utropstecken.
Jaha, ja, nej, det missade jag. Jag tror att ögonen drog sina bilden. Jag sa ju i förra avsnittet att jag var väldigt tveksam inför klippet. Att det såg sunkigt ut och blev ännu sunkigare när tränaren fortsatte ta på hennes rumpa. Och sen så, men jag fortfarande saknar liksom en tydlig kompassriktning. Det var inte helt självklart, men sen så visade jag det för Iris. Och hon skrek rakt ut av vämjelse och tyckte det var sjukast hon hade sett. Så då blev det ju ganska tydligt.
Ja, ja. Hon, spelaren i fråga, skyller ju på att så här gör vi i Tjeckien. Så här är det här.
Ja, nej, men så kan det ju vara. Det är klart.
Och sen så är det ju, här finns det väl inte heller några liksom klara riktlinjer hur man ska agera i det här läget. Jag tänker far och dotter och tränare och dotter. För jag tror ju, alltså dottern verkar ju uppriktigt ha blivit ledsen över att folk har trott att det är något konstigt här med hennes relation till sin tränare och pappa, och också blivit lite äcklad av alla kommentarer och sådär. Och har varit helt oförstående.
Säkert. Egentligen skulle vi bara prata om 500, vilken grej.
Ja, det var stort. Ja. Men nu
har
är det 501.
Nu en vecka?
Ja. Vi får ju satsa på 10-årsjubileet helt enkelt i vår. Jag var inte på Hägerstensåsen på amfiteatern förra veckan. Var du det?
Jag var där. Jag var ganska ensam. Det var jag och makarna Stenman.
Ja, de var där. Ja, härligt. Mm. Det är ju alltså våra trogna triathlon-lyssnare.
Exakt.
Triathlon kanske man säger.
Ja, nej, men det var kul.
Vill du dra igång eller ska jag köra liksom en... Jag har som en liten papputblick ändå kan man säga.
Asså? Ja, ja, men kör den då.
Då var det dags för veckans pappautblick. Det var att i Halmstad så var det en personbil som krockade. Och då... det var här i, ja, i förra veckan då när ni hörde här. Och då visade det sig att, att i den här bilen då så var det alltså ett barn som var 5 år som hade snott bilnycklarna från sina föräldrar och dragits ut på en bilfärd med, tillsammans med då ett syskon som befann sig i bilen också. Det var en lycklig slut så här. Det var ingen som hade fått någon skada, men ingen fysisk skada, men jag hade krockat med 2 stycken parkerade bilar. Jag hade lyckats köra ungefär 150 meter i ganska långsamt tempo. Barnen har alltså snott nycklarna när föräldrarna låg och sov enligt polisen. Och det är väl det här jag tycker är det är väl det som är det framgår inte hur tidigt det här. Det står bara att det var under morgonen. Så att, ja, och det är en vardag. Jag vet liksom inte riktigt hur tidigt de har gått upp och hur det här har gått till. Men det är ju ändå ja, lite under...
Alltså, hur gamla var barnen?
5 år var barnet som hade kört bilen.
Ja. Det är ju ungt för att köra bil alltså.
Ja, det är ju alltså, olagligt ungt får man säga. Man måste ju vara, ja. Man får ju övningsköra tillsammans med en handledare när man är, från när man är 16 år. Då får man inte köra ensam. Och när man är 5 år får man ju varken köra ensam eller med handledare. Så att det är ju, på så sätt så är det ju ett lagbrott. Men jag tror att den här 5-åringen, jag tror inte att det blir liksom något åtal. Men jag undrar, jag tror föräldrarna kan inte bli helt nöjda. Det måste ju bli försäkringsköra in i olika bilar. Så undrar man ju vad som gäller här med hur försäkringsbolag ställer sig till liksom 5-åringar som kör bilen. Hur det liksom hur det funkar. Men
det kanske inte ingår i deras kalkyl riktigt. Men du är orolig för att det här ska hända eller?
Nej, men alltså det är väl en sån här, framförallt så var det kanske när jag var barn att jag var rädd att starta en bil och sen så inte kunna stanna. Det var liksom någon sån här skräck som jag hade. Men det, ja, det känns ju läskigt om ens speciellt jojo. Man vet ju av olika anledningar som jag inte kan nämna i podden då, eftersom man måste vara 16 år för att börja övningsköra. Vet jag ju kan liksom föra fram ett fordon liksom på väg själv och sådär.
Ja just det, du har låtit honom köra från ungefär 5-årsåldern.
Alltså jag svarar, jag kan varken bekräfta eller dementera det där påståendet. Men jojo skulle ju vara jobbigt om han gjorde det. Men det som jag undrar är lite grann, vad säger vi om det här föräldraskapet? Är det liksom olycksfall i arbetet?
Alltså man måste ju få sova som förälder.
Ja, men hur hårt man får man
inte
sova?
Jag till exempel har ju inte då, jag har inte låst in bilnyckeln. Det är ju väldigt tydligt, den ligger alltid i samma låda som är tillgänglig för barnen och som de känner till. Och jag har ju för vana att sova på nätterna, och det har Sara också.
Mm.
Och de brukar ju ofta vara vakna för oss utan att vi känner att vi måste gå upp för att se om de har kört iväg eller inte. Så att jag tycker inte man kan klandra föräldrarna alls. De är inte med på årets mamma och pappa-banketten.
Om det är
varken liksom den ironiska eller den riktiga.
Men om det är första gången kan man ju inte klandra dem. Men om vi säger att det liksom är... Att det skett tillbud tidigare, det framgår ju inte av artikeln. Men då kan man ju ställa krav på att saker och ting ska låsas in, eller?
Om det är så här, att när de är lediga på Gotland så låter de det här barnet köra runt i bilen. Mm. Alltså då har de kanske uppmuntrat det lite.
Just det.
Mm.
Ja. Men det här
men det påminner mig, jag hade ju en bestis, en kompis som Sami Al-Fakir, han är väl lite halvkänd. Hans syskon är ännu kändare. Han är tubaist. Och hans pappa Nabil Al-Fakir var ju bilmekaniker som hade massor av bilar hemma, alltid.
Just det.
Och Sami lärde sig köra otroligt tidigt, och det var ju manuella bilar, så han kunde växla och klarade kopplingen och allting från väldigt tidig ålder. Och jag minns i 5:an så körde han mycket bil runt om i Huddinge. Och från början var det ju de var ju 6 syskon, så att han var inte så ofta ensam hemma. Men om liksom storebror Ayman satt med sitt valthorn och Nassim satt med trumman och övade. Och Salem satt och spelade fiol, just koncentrerat, och båda föräldrarna var borta. Då kunde han våga sig ut på en biltur.
Just det.
Körde han omkring i Huddinge. Och sen så blev han järvare och järvare, för att han tyckte det var så kul och beroendeframkallande. Så att till slut var det liksom, ja men, om pappan ligger under en bil och skruvar, då kan han sticka iväg. Och till slut var det, om pappan tar ett telefonsamtal, så tänker han att, ja, men då har jag väl i alla fall liksom 5 minuter att köra en riktigt snabb repa med bilen liksom. Så att han var ute och körde hela tiden. Och jag berättade det vid middagsbordet, mina föräldrar, det var ju taskigt, han hade ju kunnat tråka illa ut. Men då sa mamma att om det här stämmer, om din kompis Sami kör bil, då får du 5000 kronor av mig. För det här låter helt orimligt.
Oj.
Och jag berättade det för Sami.
Men hade du då en, jag ska säga, en historia av att tänja lite på sanningsbegreppet?
Ja, det hade jag verkligen.
Ja.
Alltså mitt begrepp om skämt när jag var liten, det var att jag diktade upp någonting.
Mm.
Och sen så sa jag skämtar bara. Antingen om någon ertappade mig med att skarva, eller liksom självmant.
Just det.
Alltså jag målade ofta upp alternativa verkligheter som på något sätt var mer intressant. Men jag hade svag känsla på liksom skämt, utan det var med att jag berättade någonting som inte var sant.
Men det där är ju intressant, för så där säger ju barn, alltså som att de så här, jag bara skämta. Alltså liksom när de har berättat någonting som är, jo, jag har ju en del historier som är att det kan vara så här att han har klättrat upp i något träd på något speciellt sätt, eller ibland kan det vara så här att någon kanske har slagit honom och det har hänt liksom ganska jobbiga grejer i skolan, och sen så visar det sig att nej, men det var bara ett skämt så där. För att han liksom går igång lite grann på att berätta historier. Och det är också det där att det är ett skämt. Ja. Och då undrar man ju när man går från...
Ja, för vuxna så är ju inte det ett skämt. Nej. Utan en lögn.
Exakt. Alltså, men det är väl att det kanske känns att barn har ändå fattat att säga så här, jag bara ljög. Det låter liksom värre än att man säger så här, vi bara skämta. Men frågan är om man då ska gå in där som förälder och så här, ja, fast det var ingen skämt. En skämt behöver en poäng, och så kan man kanske då jobba lite konstruktivt med att göra om historien till liksom någon slags upplägg och sen så någon slags punchline och någon poäng som man kommer fram till som blir lite rolig liksom. Eller om man bara ska kalla en spade för en spade och säga så här, det var inget skämt. Eller i sådana fall var det ett jävligt dåligt skämt. Det var mer en lögn.
Alltså, den brittiska psykiatriken R.D. Lang skrev ju om hur viktig den första lögnen var.
Just det.
Att det var en jättestor milstolpe, för att det första lögnen, det är första gången som barnet går utanför det givna och skapar en parallell verklighet.
Just det.
Det är väl alltså, och det gör mig ofta ett skämt är en annan sida av typ samma mynt. Så det är ju väldigt svårt det där. Att så här, wow, det finns en parallell verklighet som jag kan skapa. Och ibland så kallas det fantasi och ibland så kallas det för skämt. Liksom. Så det är väldigt svårt. Sen så kan det också vara när man är blir en förslagen liksom lögnare, så kan man ju använda det såklart. Det är lite senare utvecklingen sådär. Men i alla fall så...
Ja, men det är också i, om vi ska fördjupa oss lite mer här. Alltså det är också i sen när man blir lite äldre och man har sagt någonting taskigt till någon. Alltså så här, och sen så bara, jag skämtade ju bara. Alltså
det.
Liksom, det här när man retas eller mobbas, och sen så blir liksom ursäkten blir så här, men vadå, vi bara skämtar ju. Det är ju också ett skämt som sällan är speciellt roligt.
Ja, man kan ju dessutom använda det mot den utsatta. Att, men vad fan vad du var känslig, fattar du inte ett skämt eller?
Ja. Och det är ju inte så kul. Men jag bara, det här Lang, jag tycker det är jävligt spännande med den utvecklingen. Alltså, att, för jag har inte riktigt tänkt på lögnen på det sättet. Eller att det är ju, att det är ju verkligen en av de stora grejerna som skiljer liksom homo sapiens från andra däggdjur. Det här, den förmågan att kunna liksom, Kajsa som är min 5-åriga dvärgtaxblandning här hemma, hon ljuger ju sällan. Alltså hon hittar ju sällan på. Eller liksom fabulerar ju inte, utan hon Jag menar, det är ju sällan hon står och gnyr vid dörren och sen så kommer jag sätta på kopplet och så bara säger hon, nej, bara skämta, och så går hon och lägger sig. Eller att hon liksom vid halv fem rycket när det börjar liksom vattnas och tungan börjar och hon ställer sig i köket och sen så ställer ner en skål mat och hon liksom bara, men vadå, tror du på det eller jag bara skämtar? Utan det är ju oftast, alltså, what you see is what you get med henne. Däremot så undrar jag i för sig, en form av skämt som hon kör, det är ju att när det plingar på dörren, att hon börjar skälla. Att det liksom är att hon varnar för någon fara. Och sen så är det ju aldrig någon fara om hon då skämtar, eller om hon faktiskt tror att det är någon fara.
Alltså, tänk att hon kanske leker att det är typ, nu leker jag att det kommer en inbrottstjuv, fast jag vet att det är brevbäraren som ska lämna några brev.
Ja, men typ så.
Kanske.
Så bara kolla.
Väldigt bara, smart.
Jag är kongenialt nog som för podden, så vabbar jag faktiskt idag. Nu kom Jojo in i rummet. Jag ska bara kolla vad han vill. Vill du något speciellt, Jojo? Jojo vill köpa ett VR på internet. Jag tänker att vi ska låta dig avgöra detta. Om du tycker du att det är rimligt att jag klickar hem ett VR till honom nu för att vi ska få podda, eller är det här jag ska sätta någon gräns här för?
Alltså VR, vad är det? Sån här Oculus Quest?
Ja, typ. Exakt, ett Oculus.
Ja, det verkar jättekul. Moas familj har det.
Mm.
Och de har typ så här jaktsimulator och allt möjligt. Så det tycker jag verkligen.
Så att du tycker jag ska göra det nu? Eller tycker du, som för Li hade tydligen pratat med tomten igår, sa Jojo. Och tomten hade sagt att han kanske kunde få ett julklapp. Men om tomten har sagt det, Jojo, då tycker jag väl jag kanske att vi inte ska klicka hem det nu. Nej, du vill inte vänta till jul, jag fattar. Men det får du faktiskt göra. Och nu, Jojo, nu får du gå ut lite, för att nu ska jag spela in. Kom.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ja, nu är vi tillbaka igen här. Jag var tvungen jag köpte inget Oculus till honom.
Nej, okej. Okay. Nej, du gjorde inte det.
Nej, jag satte på tvn igen och gav honom några gurkbitar.
Nej, jag gick in och kollade. Det är jättedyrt. Det kostar 5289. Så det var ju väldigt dyrt.
Jag tyckte att i och för sig...
Det är dyrare än en vanlig konsol.
Jag tyckte tomten var ju väldigt snäll där och som sa att han kanske skulle få det i julklapp. Jag hoppas att tomten... att de kan bygga det där i tomteverkstan.
Ja... Det är otroligt vad de kan bygga mycket. Förut var det mest den här schackrutiga färgen och träleksaker och sånt där. Men det verkar som tomteverkstaden är mycket mer tekniskt avancerad nu för tiden.
Vad tycker du om, alltså, vad är mest avancerat? Ett sådant här 3D-glasögon? Eller, jag tycker den här färgen då som målar fyrkantigt.
Ja, men den håller ju bra. Jag måste bara komma tillbaka till det så vi inte glömmer bort det. Att då med Sami Al-Fakir och just 5000 kronorna så jag ville ju ha med 5000 kronor av mamma, så att jag behövde berätta då för Sami om att jag hade berättat. Och det var han ju, gjorde ju honom panikslagen först. Men jag förklarade att min mamma kommer inte sprida det vidare. Hon vill bara veta om det är sant eller inte. Och jag vill ha med 5000 kronor. Skulle du vid nästa tillfälle som du är hemma hos oss kunna berätta om det? Och det gjorde han, men mamma tyckte ändå att alltså hon sa då att det fattar du att du inte får 5000 kronor.
Det var bara ett skämt.
Så jag fick inga.
Det var bara ett
ja,
skämt.
Det var bara ett skämt. Hon trodde att det var ett väldigt säkert skämt.
Ja.
Det var mer ett uttryck för att det är klart att din 11 år gamla kompis som är en tvärhand hög inte kör omkring i bilar. Men det gjorde han alltså.
Ja, just det.
Men det gick bra. Det hände aldrig någonting med det där. Utan han var ju dock inte 5 år. Men han var en väldigt duktig bilförare från tidig ålder. Så att jag tror... att man kanske skulle pröva det individuellt. En del barn är nog redo från 10-årsåldern att börja köra.
Ja, men om man då säger att han körde med, för det svårare liksom med att komma igång med bilkörning är ju alltså tröskeln växellåda och trampan i koppling och sådär. Det är det som ofta gör att liksom det blir knepigt att komma igång för tidigt. Men nu för tiden med automatlådorna så är ju själva bilkörningen är ju verkligen inte problemet, utan då är det ju bara regler och den typen av saker, liksom hur man ska föra sig i trafiken som är problemet. Själva bilkörningen är ju busenkel.
Ja, så här planerad körning och företrädesregler och sånt där.
Ja, men och hålla koll på allting. Så här, oj, nu blir det rött, man måste stanna. Alltså, det är liksom,
ja, och allt sånt. Alltså, det anses man ju kunna från 15 års ålder nu eftersom barn kör med sina mopedbilar och sånt där.
Ja, just det.
Nej, men jag tycker inte att föräldrarna, alltså, om vi ska döma här, så föräldrarna gjorde inget fel. Man får sova som förälder och man är väl inte liksom ålagd att låsa in bilnycklarna.
Så på den här liksom listan som vi har med föräldrarna som lämnade sitt barn och åkte Bergedalbana, och de här föräldrarna som var så höga på flygplanet så att de blev nästan medvetslösa och blev medvetslösa.
Och föräldern som tar väldigt mycket på sitt barns rumpa. Ja, för tv-kameror.
Ja, just det. Så är de här, det här att man då sover när hans barn kör iväg med bilen, det är liksom en mycket smärre förseelse i sammanhanget.
Det tycker jag absolut.
Ja, det är skönt att vi har fått reda ut det.
Du, apropå föräldrar så, och pappor, så kallades jag till ett pappasamtal på BVC.
Oj, alltså så här pappagrupp liksom.
Det trodde jag att det var. Ja. För det var Sara som berättade att typ man är på tisdag så ska du till BVC på pappasamtal.
Uh-huh.
Och då såg jag framför mig att just att det var att jag skulle sitta i en grupp med andra pappor och prata om pappagrejer, och att det skulle vara jävligt kul för att det skulle kunna bli innehåll till podden också.
Ja, just det.
Men det var inte så, utan det var ett BVC-besök, ett klassiskt med mätning och vägning.
Mm.
Fast det var pappan som skulle gå, och sen så skulle man prata kring olika kring föräldraskapet med BVC-sköterskan.
Okej.
Okay. Du var inte med om det med Joel, eller?
Nej, verkligen inte.
Det är nyare grejen.
Ja, det här är något nytt.
Ja, det här känns ju väldigt bra och väldigt behjärtansvärt. Det enda som var lite fel var att det var Sara som fick den här kallelsen och inte jag.
Ja, det är ju speciellt. Men jag missade en sak där. Var Adrian med på det här samtalet eller var det bara du?
Mm. Han, alltså det var ett helt vanligt BVC besök.
Alltså kolla längdkurva och mäta och sådana.
Exakt,
saker.
Men med tillägget att det skulle vara pappan som skulle gå. Uh-huh. Alltså mamman fick inte gå på det här.
Okay.
Och man skulle prata om sitt föräldraskap och framtidstankar och sådär sen.
Men gud, vilken trevlig grej. Och jag förstår ändå på ett sätt, i och för sig, det som jag tycker är konstigt är att, för du borde ha fått en kallelse också. Men jag förstår
också,
att den går ut.
Ja.
Jo, men jag förstår att den går ut till mamman. Om det är hon som har kontakt med BVC, att det är så här, nu är det dags att komma hit och väga och mäta igen. Men den här gången ska pappa gå. Jag kan förstå om hon får det meddelandet, men du borde också ha fått ett som var riktat till dig.
Så att det... Men det var kul att gå dit utan. Jag kom på att alltså förut så var jag ju, alltså man hängde ju i de där korridoren ofta. Man var ju jämnt på BVC.
Ja,
kanske inte då när, jag tror inte jag var det när Sara var föräldraledig, då var det hon som gick. Men från att jag var föräldraledig och fram till, det berättade de, när barnet var 5 år. Sen tar ju skolan över de där uppgifterna.
Just det.
Då hängde jag i de där korridorerna jämnt. Nu var det då 4 år sedan som jag var där.
Ja.
Så det var ju nostalgiskt och kul att vistas bland så mycket föräldrar med små bebisar och sånt där. Jag var glad som fan att jag nu har lite trebarns pappa svung i grejerna.
Det är lite motsvarigheten till storkukslugn.
Ja, fast för att jag var inte så himla lugn. Så tänk hur jävla skräckslagen jag hade varit om det var första barnet. För det var ju lite att man kände att ens föräldraskap bedömdes. Först så här, när man skulle ta av och på kläderna, på av blöja och sånt där inför dem. Liksom ta ur den här...
Men det här blir jag mer förvånad. Jag tänker att du liksom skulle känna att du inte hade någonting att bevisa, men här blev det nästan tvärtom. Att det var så här, shit, nu får jag inte göra bort mig för att jag ska ju kunna det här. Jag tänker på, vad heter hon? Den härliga programledartjejen som var på Barnkanalen förr i tiden. Åh, vad heter hon? Mörkhårig. Hon har någon slags utländsk påbrå. Hon är väl kanske nu i 45-50 års åldern. Hon är i samma generation som de här...
Filomen är den enda som jag kommer
på. Nej, hon är i samma generation som Ylva Hellen och dem. Åh gud, vad jag inte kommer på vad hon heter. Det var tråkigt. Men strunt samma, det får bli en historia ändå. För hon...
Eva Funk.
Nej, hon är yngre än så.
Hon är väl 45?
Ja, hon var väl det när vi kollade på Björnes magasin.
När vi kollade på det.
Ja, men strunt samma. Men det var, jag minns en historia där hon berättade, för hon var väldigt ung mamma. Alltså hon, liksom hennes första barn, så var hon väl, inte vet jag, 18-19 någonting. Och hon beskrev ju hur hon var tvungen att vara extra noggrann. Alltså alltid när liksom hon kom till förskolan med, liksom ha med ombyte och att barnet var helt och rent och sådär. Medan när hon sen hade liksom senare i livet äldre och hade fler barn, så var hon mycket mer carefree och liksom, ja, det var, jag har ju glömt att märka kläderna och det var liksom, nej, det fanns inga rena byxor när de hade kissat på sig där, och du vet, för att hon var lite mer så här, fuck it, jag är so beyond det där, jag har liksom likt Picasso visat att jag kan måla porträtt, likt nu kan jag gå in i den blåa perioden och bara göra som jag vill liksom. Men du upplevde alltså inte det här, utan du upplevde att det var mer så här, upp till fucking bevis, du ska kunna det här, du har en pappapodd, du har tre barn, det är liksom, alltså så här, nu är strålkastarna är riktade.
Ja, men det var väl kanske på nästan en metanivå så här, oj vad nervös jag skulle vara om jag var mer oerfaren, fast samtidigt känslan av att, eller är det det jag är? Och sen också kanske lite att jag ville vara typ så här, jag ville vara lite ödmjuk, för det hade känts som ett bedrägeri att vara för säker, för att Sara hade ju haft Adrian under dagen, vi möttes i Liljeholmen, jag hade varit och jobbat och kom direkt dit, så vi möttes precis innan och tog över honom, hon hade packat liksom hans väska. Och det kändes viktigt att vara transparent med det.
Jaha.
Alltså att det hade känts, om jag hade låtsats att vi hade hängt hela dagen och att jag hade koll på den där väskan som hon hade packat, så hade det känts som en lögn, en livslögn.
Man
att jag
också, behövde... man hade också bara kunnat strunta i att prata om väskan.
Ja, nej, jag kände att det var viktigt att spegla de verkliga förhållandena. Så att jag berättade att jag har inte hängt med honom idag. Typ, hej Adrian, vad fint att se dig. Alltså så.
Ja.
Men, så att jag var ju nervös på en lagom nivå. Det gick ju bra. Jag tycker alltid är nervös när man ska sätta på en tröja. Av går bra, men på kan vara lite jobbigt. När armen är... armbågsleden är böjd liksom.
Ja, just det.
Man får vänta ut.
Ja.
Och då när det står folk och kollar.
Men, så vänta, nu är det sista grejen Jojo vill säga. Vad är det du vill säga då?
När kommer mamma hem?
Mamma kommer vid 4-tiden. Om 5 timmar. Kom igen Jojo, kan jag få spela in? Gå ut här nu. Så. Ja, bra.
Han längtade sin mamma.
Ja.
Mm. Och sen så kom vi till, det här var ju spännande, för först var det mät och väga, och det var väl det som var, som ändå var liksom förvånansvärt nervöst, stundens allvar. Sen så var det var en med, dels BVC-sköterskan och sen var det en student, och sen så fick studenten gå för att då skulle vi prata allvar och jag skulle vränga in och ut på mig själv och prata om min oro och mina känslor och förhållandet och du vet, sånt. Och då var det bara, det var en bild som hon höll upp.
Med, berätta så här, om den här barnmorskan, ålder liksom och sådär.
Ja, men hon var väl som jag några år äldre, kanske 45, som den här Bolibompa-programledaren.
Ja.
Trevlig, jag har inte träffat henne, det är ju Sara som har gått hos henne liksom. Förut be Iris och Rut fick man ju relation till eftersom man träffade henne flera år liksom. Så det var ny för mig. Jättetrevlig. Men det var ett, vad heter det, cirkeldiagram med 4 tårtbitar.
Ja.
Där stod typ relationen, papparollen, fyra grejer. Och sen så höll hon upp den och hon bara, nu ska vi prata.
Uh-huh.
Och sen så höll hon upp den och sen så var det tyst i typ 2 minuter.
Uh-huh.
Och sen så sa hon typ några reflektioner.
Uh-huh.
Och sen fick jag då då fick jag ju berätta om hur jag tänker kring föräldraskapet.
Ja.
Så det blev ju en lång då monolog. där jag berättade att jag och då, om man ska berätta en berättelse, för då började jag liksom att ja, men det känns jättekul. Jag har länge längtat efter barn. Han är så gullig och mysig och hans hud är så mjuk och varm och det är underbart med hans goda morgonhumör och den där mysiga lilla bebiskroppen och han ler och är liksom taggad på en ny dag. Och det är kul med stora systrarna som tar hand om honom och att det alltid finns en famn. Det finns så många som älskar honom. Sen så börjar man berätta, så bara, herregud, det här är ju liksom bara skryt. Det finns ju ingen svärta i liksom. Alltså, sen började det så här, ja fast nu är det ju, jag inser ju att det är ju som en smekmånad nu. Det här är inte på riktigt. För att nu jobbar jag på dagarna och Sara är föräldraledig. Hon tar det absoluta huvudansvaret för honom. Jag är mer en medgångssupporter. Sen är jag föräldraledig och det längtar jag efter. Men det är ju också en liksom ett dopat föräldraskap som inte representerar verkligheten. För att jag inser att det börjar på riktigt om drygt ett år när han ska skolas in på förskolan.
Mm.
För att det är då som vabben börjar. Det blir regnig höst 2023. Han ska på sig overall som han kanske inte vill ha på sig. Han kanske har sovit dåligt på natten och är täppt. Nu är det ju jättekul med barnen. Att med de stora tjejerna, att de älskar honom så mycket. Men tänk när de inte vill vara hemma längre. Kommer han känna sig ensam och övergiven? Ja, du vet, så att jag... Mm. Så att jag behövde liksom balansera. Sen blev det lite för, du vet, mörkt. Tippade över åt det hållet. Så jag fortsatte att... den här förälskelsen är enorm. Jag kan inte gosa mig mätt. Och så.
Men hon var tyst hela tiden här nu.
Mm. Ja, men hon var jävligt skicklig alltså. Mm. Det räckte att hon, alltså så kanske man skulle göra med folk. Alltså hon behövde inte ställa, hon bara,
så är ju du.
Hur då?
Ja, att det är därför jag kan bli irriterad på dig. För att du ställer frågor som till synes kanske verkar ganska oskyldiga. Alltså vi hade ju en liten diskussion innan här nu hur mycket jag jobbar med olika saker. Och det är väl så här på pappret en ganska normal fråga. Men du har en förmåga att bli liksom tyst som att det är så här, som att det förväntas att jag ska svara något mer än det jag gör.
Men det var för att du kände dig på något vis skyldig. För att jag bara,
fast jag kände hur mycket
jobbar
innan.
Hur mycket jobbar du med det där då? Du bara... Jag vet inte. Du är så rolig med det där. Du bara frågar. Jag vet inte.
Ja,
alltså som att jag typ... Jag bara, ja, hur mycket jobbar du med det där? Och sen så blev du skitstressad och jättearg. Så det var inte min
jag
mening
blev inte arg. Det vill jag bara föra till handlingarna. Men det är någonting med... Du har det där... Du har ett skickligt sätt att göra det där på. Att vara tyst och liksom... Som gör att man känner att man måste prata och säga olika saker. Och ibland har man inte så mycket att säga.
Ja, nej, jag har nog inte tänkt, alltså, jag kan tänka mig att hon, den här sköterskan, att det var typ kanske någonting som de har lärt sig på utbildningen.
Just det.
Att så här, ja, men var tyst bara, håll upp den och vänta på svaret. Mm. Du är liksom en auktoritet och du har ditt diagram och då kommer den personen känna att den behöver fylla i tomrummen och den kommer avslöja jättemycket om sig själv och sin situation, och om den säger det här kanske det ska fångas upp liksom, men det här är ett tecken på att det går bra och så.
Det.
Men
det finns vissa keywords att om man som så här, om han säger om han pratar väldigt gott om tiden just nu men ja, väldigt mörkt om framtiden, då tyder det på XXX eller att det finns några, och sen så sitter hon och antecknar och så känner man sig liksom okej, okay, nu, ja.
Ja, precis. Men jag tror om man är en kompis som bara, ja, hur mycket jobbar du med den nya som du har börjat jobba med? Då är inte det en strategi. Då väntar man ju bara på svaret på frågan. Ja. Inte liksom att nu ska personen avslöja någonting.
Ja. Nej, men det här är ju någonting.
Ofta när man ställer frågor så säger man ju ingenting efter.
Nej, men det är ju... Ja, nej, men här är väl något, det är väl alltså, där är vi väl en match made in hell, eftersom jag uppenbarligen blir triggad av sånt här och du tycker att det är en helt oskyldig fråga. Men jag kan känna så här, jag vet inte riktigt hur mycket jag gör, för det kan ju vara ibland. Jag kommer ihåg när jag skrev min bok också, för jag kommer ihåg när du berättade om när du skrev Papalogi, att du hade ett beting och du skrev så här mycket och du skulle skriva, det var väldigt mycket en plan varje dag. Så då kände jag när du frågade hur det gick för mig när jag skrev, så bara, gud, jag har ingen aning om vad jag gör riktigt, jag bara skriver lite här och lite där. Och då blir det lite som att säga att jag inte har...
Du känner dig påkommen. Ja, men då är det kanske. Väl som att du är ju som gjord för att hålla upp ett cirkeldiagram. Alltså att du börjar svettas och avslöja saker. Fast jag tänkte ju, om jag frågar hur det går med någonting, ja, som en kompis, då tänker man ju inte liksom att nu ska jag sätta dit eller nu ska jag avslöja dig.
Det är ju rimligt från din sida. Jag kan ju se när jag ser mig själv utifrån att det är... kanske inte riktigt samma. Men sen har ju jag den här förmågan. Jag och Li brukar prata om den äcklig korv. Alltså äcklig korvgrejen. Att ibland så är det med mig att när liksom att jag får nästan som ett Tourette's. Alltså typ om Li har lagat mat och jag tycker att det är mysigt att hon har lagat mat, men så kan jag bara säga så här, korven var äcklig typ. Alltså att det blir som en så här, nästan som att jag inte riktigt vet hur man ska göra. Och så kan det ju vara lite grann i det här läget också, att det är så här, att folk ställer en vanlig fråga om jobbet och så blir min första impuls blir att säga något konstigt och sen så blir hela samtalet konstigt. Fast jag
var jätteoförberedd på att du blev så... Ja. För det vanliga svaret hade varit så här, typ någon timme per dag. Eller ja. Så här, eller jag har inte kommit igång med det där, jag vet inte. Alltså så här, ja. Men det var som att jag typ utsatte dig för något hemskt.
Ja. Ja, nej, men det gjorde du inte. Det vill jag att du ska veta. Men jag menar, jag kan inte... Det är ju en del sådana där saker som jag gör som gör att det är lite problematiskt för mig i umgänget med andra, för att jag ibland när jag blir caught off guard agerar ganska konstigt, alltså gör lite konstigt i socialhet. Och det är ju sällan när jag är liksom påslagen socialt, om jag är ute bland folk och sådär, men ofta är det liksom hemmets lugna vrå, då är det som att det är som att någonting är avstängt i hjärnan som gör att det blir lite konstigt.
Jag försöker komma till rätta med det genom att jag... Alltså jag har ju verkligen... Alltså för mig så passade ju pandemin ganska bra, eftersom jag är en loner som gillar att sitta inne och uggla och inte behöver... Alltså inte vill ha så mycket schemabrytande grejer. Men jag tror det var... När jag var på din release för några veckor sedan och kände att det var trevligt att prata med folk, så bestämde jag mig lite grann för att jag måste utmana mig själv lite mer socialt. Ja. Och sen också kanske att jag borde passa på, eftersom jag har så himla fri tillvaro nu fortfarande på dagarna, men bara har det vad blir det? 3 månader till.
Just det.
Och sen så ska jag ju vara väldigt uppbunden på dagarna. Så nu har jag börjat tacka ja till alla events som jag vanligtvis skulle tackat nej till. Så nu har jag en event streak och idag var tredje raka dagen med ett event.
Jag vill höra allt om det här, men jag vill bara veta, hur slutade hela den här barnmorske grejen med cirkeldiagrammet?
Det kändes som att alltså jag tror hon fick ett bra intryck av mig. Det var ju roligt, alltså det var väl som du kände nu då när jag frågade hur mycket du håller på med din nya grej. Jag kände ju att jag behövde prata på jättemycket för att hon skulle bli typ nöjd. Alltså det var jag fick fylla i tomrummet, men jag tror att jag svarade på ett tillfredsställande vis och jag kände mig lite valhänt. Jag fick lite hjälp av henne typ så här, när jag skulle stoppa ner barnkortet i väskan samtidigt som jag höll i honom och sådär. Men jag lät henne hjälpa mig. Hon följde med till toaletten och slog in koden där när jag skulle byta en sista blöja på honom och sådär. Det var lite grann som typ att berätta en berättelse, eller som att laga en maträtt typ så här, men nu var det för surt så nu ska jag ha någonting sött. Att jag försökte då balansera upp allting, att vara inte för självsäker, be om hjälp men ändå ha koll på läget, berätta om ljus och berätta om lite svärta och sådär.
Ja, men du lör mer upp det som att det var typ som en föreläsning eller någonting. Jag tänker, fick du ut någonting av det själv? Jag kan tänka mig att det kan vara en grej också. Alltså, fick du...
Men det får man väl. Alltså att det är väl rätt skönt, alltså, som pappa att få berätta. Alltså om Sara hade varit med, det var ju ganska smart att man var ensam. Om Sara hade varit med så hade jag ju behövt be om ursäkt mer för typ så här, ja, men så här, vem är jag och berätta? Det är ju hon som har tolkningsföreträde nu. Men så det, och det finns nog andra som har större behov av det, men det, alltså, det är ju en väldigt vettig grej. Alltså en pappas erfarenheter räknas ju ändå, och han går igenom någonting väldigt stort, omvälvande, avgörande, och många, alltså det är egentligen sent nu, 4 månader, det är ju många pappor som drabbas av förlossningsdepression och sådär. Så att jag tycker det var jättebra, och ja, men skönt att få prata lite om sig själv och att inse att så här, ja men det här är min stund att göra det.
Just det. Och också känna kanske att, för jag menar, som det är nu, du jobbar på med ditt och alltså, fan vilken jävla skitunge han är. Vänta, jag måste se till honom.
Gubben, du får faktiskt hämta vatten själv. Du är 7 år, du är kompetent. Jag kommer om en kvart. Puss.
Har du hur hård jag var där?
Mm.
Ja. Får se om det funkar överhuvudtaget. Det kanske inte gör. Men
det jag skulle säga att som pappa får stanna upp och lite reflektera över hela den, och speciellt i ditt fall, jag menar, när vi har döttrarna som tar hand ganska mycket, och Sara är där på dagarna och du jobbar på med ditt, att det är så här, att du får sitta där en stund med Adrian själv och prata med någon utomstående om ditt föräldraskap. Alltså det tror jag är,
men det är ju väldigt positivt såklart. Ja. Och sen så andra spännande saker som är nya, det är det här med att det har ju ändrat smakportioner. Det var 4 månader förut som du skulle introduceras. Nu är det 6 månader. Men nu däremot, det visste inte jag förrän vi fick det här mathäftet och hade det samtalet, att nu ska man bjuda på smaksensationer. Och saker som är, eftersom mina barn är nötallergiker, så ska jag ge honom mycket nötter nu.
Ja, just det, men det
jordnötssmör och Nutella. I skydd, för man är så skyddad av amningen. Så att det är nu man ska passa på. Och gluten. Så att man kan liksom kanske påverka hans öde så att han blir mindre nötallergisk än de stora barnen. Så det känns ju väldigt spännande. Det är en positiv upplevelse och bra.
Om man ska göra något lite mer.
Ja, det är hon. Men hon klarar hasselnötter jättebra, men absolut inte cashewnötter. Mm-hmm. Hennes ögon, det är så konstigt att det är olika personer drabbas på så olika sätt, för hennes ögon blir helt igenmurade av cashew och till och med spår av cashew. Men däremot så klarar hon hasselnötter jättebra. Iris klarar ju typ ingenting i nötväg.
Alltså med liksom så här, inte någon som helst evidens, så är det ju jag föddes ju med kejsarsnitt utan den här bakterieduschen som man gör nu för tiden när kvinnor förlöses med kejsarsnitt, så ser man ju till att ta sekret från slidan, och så att man får det här, barnet ska få den här bakterieduschen. Jag menar, för mig blev det ganska sterilt, plus att jag tror inte att jag utsattes för några nötter. Jag är ju nötallergiker, men mina barn, de gav ju de nötter ganska direkt, bara utan egentligen ha reflekterat över det. Och de föddes ju vaginalt och så här, de har ju inga allergier överhuvudtaget. Så att ja, jag vet inte.
Man vet kanske ju inte. Nej, kanske. Eventstreaken.
Nu är vi färdiga med barnmorska. Nu går vi över på eventstreaks.
Ja, men alltså det, saker som jag vill bli bättre på, det är ju att utsätta mig för sociala sammanhang. Prata om mig själv, som jag gjorde med barnmorskan. Bra där. Och att be om hjälp för saker. Så det är saker som jag jobbar mycket med. Och På eventsen så kan man ju få göra mycket av de här sakerna. Jag vet inte hur mycket man ber om hjälp, men man liksom pratar om sig själv och man umgås med andra. Och det, jag inser att det är så jävla livgivande att, alltså det är ungefär som när jag var singel en gång i tiden, att jag tyckte det var kul med one night stands, för man kom liksom nära en främling och det var som att liksom läsa en novell. Man fick en liten inblick i folks liv. Så är det lite grann som i morse.
Jo,
då,
men och det är också som är jämförbart tycker jag med one night stand och events. Det är ju att man också får visa upp sin absolut bästa sida och spegla den. Alltså det finns ju inga, alla visar ju upp sin bästa sida. Liksom att man sitter där och pratar och man är, den som man pratar med är mån om gör ett gott intryck. Man själv är mån om gör ett gott intryck. Och man kan liksom spegla sin egen liksom genialitet i andra i bästa fall. Alltså det är liksom en väldigt dopat umgänge som är ganska härligt faktiskt.
Ja, men absolut. Så att jag har kört 3 dagar nu. Det enda missödet var, apropå det du sa med att när du blir caught off guard och gör något konstigt. Alltså jag känner verkligen att jag har skött mig ganska bra. Jag pratade länge. Igår var jag ute och fiskade i skärgården och lagade mat utomhus. Och då träffade jag en tjej som höll på med yoga retreats och sånt där.
Mm-hmm.
Och jag chansade och frågade hur mycket ayahuasca och sånt hon höll på med.
Mm-hmm.
Men, och det blev ett väldigt intressant samtal om psykedeliska droger som hon bara höll på. Hon var liksom en sån här psykonaut. Det blev väldigt bra. Det hade kunnat gå fel, typ. Vad kallar du mig knarkare, din jävel?
Psykonaut, är det alltså motsvarigheten till astronaut fast man gör det liksom i psyket?
Resor i sitt inre, ja, exakt. Mm. Alltså det var intressant, men det enda jag gjorde fel var att att det var någon som sa att jag drog ett pappaskämt. Och då borde jag, när jag drog ett skämt, och då borde jag ju skrattat åt att jag drog ett pappaskämt.
Mm.
Men jag förklarade hur det inte var ett pappaskämt.
Nej, det var ju dumt. Det går ju inte. Men då måste du nästan kontextualisera här genom att berätta skämtet.
Ja, gud. Ja, men det var ju inte, alltså jag menade att det inte var ett skämt. Alltså det var någon som berättade att han och hans kompis hade startat en byrå som hette Cortado.
Mm.
Och det är för att de är kaffenördar. Och Cortado, sa han, det är ju skuret.
Mm.
Då sa jag att det verkar ju illabådande att döpa sin byrå efter skuret kaffe. Då känns det som att er relation kommer skära sig också. Och då sa hon som satt bredvid mig, hon bara badam bam,
ja.
Vilket pappaskämt.
Ja.
Och jag bara, men det var inget pappaskämt. Jag menar på allvar att det är oroväckande. Ett oroväckande namn. Och då kände jag att jag lät liksom väldigt kränkt över det.
Ja.
Jag skulle åka tillbaka i tiden och ändra det. Annars har det gått ganska bra.
Men alltså det är ju inte skuren. Alltså en vänskap som skär sig, det tänker jag att det är som när man, alltså när man gör en emulsion och den inte går ihop utan att den skär sig. Inte att den skär sig liksom vasst. Så har jag alltid tänkt, men jag kanske är fel, för att en skuren kaffe, det är ju att den är liten. En cortado är väl, vad är det? Det är någon slags, är det lite espresso med lite mjölk eller vad är det för något?
Ja, men det är ju faktiskt ett jättedåligt namn, för att alltså, om man ska vara kaffenörd och ha en byrå tillsammans och göra det tillsammans med sin kompis, då ska man ju vara en cappuccino eller någonting, så att det går ihop. Eller?
Fast det är ju mjölk.
Fan,
och
jag
kaffe.
Jag är fast i det där. Jag är fortfarande
det
är lika
mjölk fint. Och kaffe, det är ju ändå en blandning och det är en liten ja. Men ja, jag kan verkligen fatta att de tänkte att det var ett skämt. Men det är också roligt att du då så här, nej, apropå så här, jag bara skämta, att det här var tvärtom, så bara, nej, jag skämtade inte. Det var inte.
Det här var inget skämt.
Nej.
Det har aldrig varit pappa skämt.
Ja. det känns ju väldigt ja, jag brukar ju slänga mig med olika diagnoser i den här podden och folk brukar knälla på det, men jag säger det ändå. Alltså det är lite aspigt liksom, att man är lite att man säger, nej, jag skämtade inte, jag pratade allvar, jag talar om någonting som skär sig.
Och Saga Norén, Länskrim Malmö.
Exakt.
Verkligen, men jag kommer fortsätta med den här streaken nu. Jag har tackat ja till massa grejer och kommer beblanda mig med folk hela tiden.
Gud, jag ser fram emot
jag tror att det kommer vara väldigt utvecklande för mig.
Jag gör nog som jag har gjort hela tiden, att jag inte har någon liksom med en strategi, utan att jag går ibland och ibland går jag.
Men jag vågar inte fråga om du har det, så det är bra att du berättar själv.
Ja, nej, det var ju jävla tur. Nej, men nu känner jag mig uppvärmd socialt, så att nu kan du nog ställa lite mer vanliga frågor. Det är väl kanske det deppiga med vår relation, att när jag är uppvärmd och så är redo att prata, det är då vi avslutar och liksom podden är slut, och sen så hörs vi nästa vecka och då är det liksom iskallt
från
igen
början.
Från början, för att då är jag inte alls med på noterna med att börja småprata.
Nej. Nästa gång så kommer jag inte ställa några frågor innan vi spelar in, utan
ja, jag tror att det är klokt alltså.
Ja, det är
bra. Eller fråga mer om podden. Så här, vad vill du prata om idag typ? Det kanske är bästa, jag tänkte prata om det här idag. Vad vill du prata om?
Ja. Ja, nej, det var en bra läxa.
Jag hoppas att du har lärt dig den ordentligt.
Ja, det har jag verkligen gjort. Vi fortsätter nästa vecka i alla fall. Vi hörs i avsnitt 502. Tack för idag.
Tack så mycket.
Hej. Hej då.
Small details or big surfaces, tight corners or odd shapes, flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.